Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 7. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Susanne Axmacher som jobbat med att integrera genusperspektiv för både tidigare Räddningsverket och Försvarsmakten. Och 2008 var Susanne genusrådgivare i EU-missionen i Chad, där den breda arbetsbeskrivningen var att integrera resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i hela missionen. Så låt oss lyssna hur det jobbet var.
Hej Susanne! Välkommen till Lottapodden!
Tack så mycket!
Kan inte du bara börja med att berätta lite vem du är?
Ja, jag heter Susanne Axmacher och jag har jobbat mycket med att integrera genusperspektiv i internationella insatser. Både på civilt håll för tidigare Räddningsverket men också för Försvarsmakten och ute på insatser.
Just det.
På olika sätt. Och jag är i grunden statsvetare med en master i mänskliga rättigheter. Jag har pluggat mycket utomlands och också varit ute för FN i olika omgångar. Och jobbat med frågorna.
Och vad är det i de här frågorna som har engagerat dig? Varför har du ägnat dig åt de här frågorna?
Ja, från början så är jag ju statsvetare i grunden. Och ett av mina första jobb var att jag fick ett konsultuppdrag för FNs jordbruksorganisation att åka till Sudan där jag jobbade med koordinering av deras humanitära bistånd. Och medan jag jobbade med jordbruksfrågorna så märkte jag ju att det kanske inte var det område som intresserade mig mest. När jag tittade mycket på hur befolkningen hade det runt omkring och hur kvinnornas roll var i samhället så upptäckte jag att det nog var mer mänskliga rättigheter och kanske specifikt kvinnors rättigheter som intresserade mig mest.
Och vad var det för någonting då som gjorde att du, vad var det du såg?
Jo, men allt från de lokalanställda kvinnorna på vårt kontor, hur de behandlades på olika sätt, att de inte kunde bestämma riktigt över sina arbetstider, att de tyckte det var väldigt jobbigt att slitas mellan familjelivet och arbetslivet, att det inte tog någon hänsyn till att de behövde gå hem och ta hand om sina barn och spendera tid med familjen, till att man såg situationer i olika flyktingläger och just att skillnaderna var så oerhört stora mellan hur män och kvinnor hade det. Var ju något som jag tyckte var väldigt intressant och som jag fortsatte studera sen då.
Så vad har det lett till liksom? För du har varit ute på ett flertal utlandstjänster.
Ja, några stycken. Framförallt sen så jobbade jag, efter att jag läste min master, så jobbade jag 2 år i New York på FNs befolkningsfond. Där jag jobbade då mer på en övergripande nivå med mänskliga rättigheter och kulturfrågor faktiskt. Och sen så småningom så började jag jobba på det som då var Räddningsverket med deras internationella insatser som genusrådgivare då, att försöka få in resolution 1325 praktiskt i själva insatserna, hur man planerade dem och genomförde dem. Och det ledde till att jag fick åka då som genusrådgivare till EUs fredsbevarande insats i Chad. Detta var 2008. Och jag var en av de första gender advisors som var ute i en fredsbevarande insats. Det hade egentligen bara varit en tidigare och det var Charlotte Isaksson som var i Kongo 2006.
Just.
Så det här var ett väldigt nytt område. Och det fanns väldigt lite skrivet och väldigt lite instruktioner om vad man skulle göra. Så det var rätt spännande faktiskt.
Och vad var dina arbetsuppgifter?
Ja, det var det. Det fanns inte så många instruktioner. Jag hade ingen arbetsbeskrivning.
Okay.
Mer än att det fanns en skrivelse då från EU att ambitionen var att integrera resolution 1325 på alla nivåer i hela operationen. Och operationen hade ju olika nivåer. Det var dels det som kallas för operational headquarters som var i Paris. som styrde det liksom övergripande. Mm. Sedan har man ett fält högkvarter, field headquarters, som var på plats i Chad.
Mm.
Och jag tror att vi hade ungefär totalt 4000 soldater i hela insatsområdet då, mm, i Chad. De flesta var längs med gränsen mot Sudan,
mm,
så i östra Chad. Och att få den arbetsbeskrivningen att man ska se till att FNs resolution 1325, mm, integreras i hela operationen. Det, mm, innebär ju stort sett att varje soldat på marken ska förstå, mm, det här perspektivet, mm, och kunna agera ut efter det i sitt dagliga arbete. Mm. Så det var svårt, det var mycket att ta till sig.
Jag kan tänka mig.
Och att reda ut vad som skulle göras. Mm. Dessutom kom jag in lite sent av olika anledningar med rekryteringen och så. För det här var ju en rätt ny tjänst.
Mm.
Så att man hade redan skrivit den så kallade O-plan, operational, okay, plan. Och man hade inte fått med det här perspektivet på, mm, liksom, i övergripande mål eller, mm, i det militärstrategiska tänket. Det som fanns var ett annex som man hade kopierat från den tidigare insatsen. Med lite huvudsakliga punkter då, mm, egentligen från resolution 1325. Mm. Så, men jag hade ju turen att träffa Charlotte Isaksson som hade varit den som var general advisor i Kongo 2006. Så vi pratades vid innan och jag fick, mm, mycket instruktioner från henne. Hon satt ju då också som genusrådgivare eller gender advisor på insatsstaben i Försvarsmakten. Så att hon, mm, var en av dem som skickade ut mig helt enkelt.
Just.
En sån här EU-insats har ju väldigt mycket olika bidrag från, mm, olika länder. Mm. Och det var 19 olika EU-länder som bidrog med soldater till den här fredsbevarande styrkan. Så att det var ju väldigt olika nivå på förkunskaperna om det här.
Mm.
Och vi kan väl säga att egentligen mest var nordiska soldater som hade hört talas om gender och 1325. Det här är ju ändå 8, mm, år sedan. Överhuvudtaget. Och för många andra soldater och befäl så var det väldigt nytt. Det var ett begrepp som man inte riktigt förstod vad det handlade om. Väldigt många kopplade det till interna personalfrågor.
Okay.
Att det handlade om hur män och kvinnor behandlade varandra. Mm. Och det inbryms ju också. Det är också, mm, en av problematiken som man måste komma till rätta med. Men det var ju inte riktigt det som var huvudfokus och det, mm, som vi ville åstadkomma. Så mycket tid fick ju läggas på dialog med, mm, olika funktioner och olika chefer för olika funktioner.
Mm.
Och mycket tid lades också på utbildning.
Mm.
Jag hade olika utbildningspass både på operational headquarters i Paris och sen också nere ute i fältet i Chad. Men man kan ju inte nå alla.
Nej.
En av de sakerna vi gjorde var att vi etablerade ett system med vad vi kallade för gender focal points, kontaktpersoner.
Mm. Mm.
Så i olika enheter, det var lite olika upplösningsnivå på det, men ute i fält så hade vi en person som utsågs att vara speciellt ansvarig för de här frågorna. Och då kunde jag fokusera på att utbilda de personerna, mm, som sen skulle hålla en utbildning för sina kollegor, mm, ute i fält helt, mm, enkelt. Och också försöka säkerställa att det rapporterades upp olika incidenter och observationer från fältet upp in i strukturen.
Mm.
För vad vi ville komma åt var ju just att det här, i och med att planeringen redan hade gjorts, så hade man inte gjort en genusanalys av problematiken ute i fält.
Mm.
Så vi ville ju ha in observationer av hur påverkades män och kvinnor av stridigheter i området? Hur såg säkerhetsproblemen ut? Då var det ett stort problem med att det fanns väldigt många internflyktingar i landet.
Just.
Och det som styrkans huvudsakliga mål var, det var att säkerställa en så pass säker miljö i landet så att de här flyktingarna kunde återgå till sina ursprungsbyar, ursprungsstäder. Man kunde återvända hem helt enkelt. Och då måste man ju ta reda på att, ja, men hur ser era säkerhetsbehov ut? Mm. Och det kan ju vara väldigt olika beroende på vem man frågar. Mm. Och här kan jag säga att det var lite olika också i de olika enheterna ute på fält. Att till exempel så, för att samla in information och åka ut och prata med befolkningen, så hade man så kallade CIMIC teams.
Mm.
CIMIC står för Civil Military Corporation. Och då hade man det, en liten grupp på ofta 4 personer som åker ut och som utför intervjuer i flyktingläger. Och ibland, ofta var det här inte organiserade läger, utan människor hade helt enkelt börjat samlas och bygga upp tillfälliga bostäder någonstans. Och i vissa fall så hade man tänkt så långt att man faktiskt hade 2 kvinnor och 2 män i varje team, just för att man skulle kunna prata med både män och kvinnor och flickor och pojkar i de här samhällena. Men ibland hade man inte alls tänkt på det. Så det var väl någonting som man faktiskt kunde se kan göra stor skillnad. Är just att kvinnor kan komma ut och prata med kvinnor, så man får med det perspektivet också. Så det vi jobbade mycket var på att det här också skulle synas i rapporteringen uppåt. Så att när man sen då, en militär struktur jobbar ju väldigt fokuserat på ordergivning.
Mm.
Att det då skulle komma upp på nivåer så att det också sen gavs order ner.
Mm.
Som styrde till exempel att man då kunde anpassa patrulleringar till exempel till vissa områden som kanske passade både män och kvinnor, så att alla kunde känna sig säkra och kanske inte patrullera vid vissa tider utan vid andra tider och så.
Ja. Upplevde du att under tiden som du var ute att det skedde en förändring, att liksom förståelsen ökade, att man förstod vikten av att jobba med frågorna inom förbandet?
Ja, det tycker jag. Jag tyckte det var en förändring. Jag var ju bara där 6 månader. Och det var ju som sagt en stor organisation att jobba med. Och jag jobbade i stort sett själv. Men nästan vid varje utbildningstillfälle så var det alltid någon chef eller något annat befäl eller så, eller någon som plötsligt förstod, och man såg det nästan i ansiktena. Och ofta någon som kom fram efter och pratade och sa att det här är ju väldigt intressanta perspektiv, och det är ju inte så annorlunda från hur vi jobbar, vi måste bara ändra de här perspektiven lite grann. Och sen också att den här rapporteringen började så sakta synas. Det kanske inte nådde ända upp på OHQ-nivå. Men i alla fall till en nivå så att det gjorde lite skillnad.
Och vad var det för någonting man såg då? Vad var det för säkerhetsbitar i liksom just den här kontexten?
Ja, alltså det är ju det här exemplet med patrulleringar ofta. För det var ju ofta det som vi var begränsade till att vi kunde utföra. Så mycket det här med också att visa sig, att styrkan fanns på plats för att öka säkerhet i området. Så mycket var det ju det, men just det att man kunde välja vilka rutter man patrullerade på, vid vilka tidpunkter.
Vad gjorde det för skillnad? Just tidpunkten, tänker jag.
Jo, men tidpunkten är ju väldigt viktigt, att det till exempel att det kom fram att det ofta kändes otryggare för kvinnorna att gå efter mörkrets inbrott, till exempel om de behövde gå någonstans och hämta ved eller vatten, vilket är väldigt vanligt. Och att man då kunde förlägga vissa patrulleringar då istället, för att de skulle kunna känna sig tryggare i det.
Vad tar du med dig för lärdomar ifrån den missionen?
Jag kände väl att jag blev väldigt överväldigad av uppgiften. Och tog den här inriktningen som fanns. Att uppgiften var att integrera resolution 1325 i allting som operationen gjorde. Jag tog nog det på lite för stort allvar. I efterhand så kan jag känna att, och det tror jag generellt om man jobbar med de här frågorna, att det är ett stort område, det finns rätt stor oförståelse och lite förkunskap om de här frågorna. ute om man försöker förändra en tankesätt i en organisation eller på en myndighet eller i en insats ute i fält. Och att det nog skulle ha varit bättre att välja ut två viktiga frågor och jobba med dem. Och så försöka ignorera det andra och inte tänka att jag personligen skulle utbilda 4000 soldater i fält. För att det blev väldigt överväldigande. Och sedan är det ju väldigt utmanande att jobba i en miljö där det finns ett så stort motstånd till frågorna. Jag blev ju till exempel bjuden på lunch av en av cheferna i organisationen som sen satt i 1,5 timme och talade om för mig varför man absolut inte kunde jobba med de här frågorna.
Okej.
Det är svårt att inte ta sådant personligt. Speciellt om man är den enda i organisationen som jobbar med de här frågorna. Och jag tror det var svårt för mottagarna också att inte se det som att det var min personliga agenda som jag drev. Även om man förklarade att det här kommer från FN, EU har beslutat att vi ska arbeta med detta, så blev det ändå, frågorna blev synonyma med mig som person. Då är det också svårt att inte ta det personligt.
Såklart.
Men kanske att ha haft en liten större distans till frågorna på något sätt och veta att man kan inte vinna alla slag. Men i slutändan kanske man vinner kriget.
Ja, men det här då med att implementera 1325 i missioner. Varför är det viktigt att göra? För jag tänker att vi som medmänniskor borde ju bry oss om varandra ändå.
Jo, man kan tycka det. Men vi ser ju också fortfarande i olika missioner, både civila och militära, att man ofta glömmer bort de här perspektiven. Det kan vara bra att ha med sig verktyg så att man kan analysera situationen på ett bra sätt. Att man kan analysera hur olika grupper påverkas av olika händelser och vad de har för behov, så att man också kan anpassa de åtgärder man ska göra för att fylla de behoven. Och det är svårt att göra på ett systematiskt sätt utan att ha verktygen med sig, att ha checklister, att ha en utbildning i grunden. Att lära sig hur man läser av situationer och vad är det för data man ska samla in. Så att än så länge kommer vi behöva genusrådgivare.
Men du jobbar ju på MSB idag, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hur jobbar den myndigheten med genusfrågor?
Ja, den jobbar ju likt Försvarsmakten med att integrera resolution 1325 i sina internationella insatser. Och det har man gjort sedan början på 2000-talet, så man har hållit på nu i många år. Och man har specifik genusrådgivare för det och också olika sådana här kontaktpersoner i organisationen. Det som är lite nytt är att vi nu också kommer titta på hur vi kan börja integrera genus i våra nationella samverkanskonferenser.
Spännande.
Som vi håller. Vi ska börja med att göra en genusanalys av de samverkanskonferenser som vi håller. Vi har ju ett nationellt samordningsuppdrag vid händelser och kriser i Sverige. Och så får vi se vad det leder till för åtgärder vi kan göra. Det är väldigt intressant, för hittills har man ju tittat väldigt mycket på hur man kan jobba med det här internationellt.
Precis.
Men det är ju precis lika viktigt nationellt. Och nationellt så har det gjorts väldigt mycket arbete kring räddningstjänst och hur man rekryterar till räddningstjänst och hur man utför olika typer av räddningsinsatser nationellt.
Okay.
Men det har inte tittat så mycket på hur man på en nationell krishanteringsnivå
just det.
Kan arbeta med samverkan mellan aktörer och ha med sig det här perspektivet.
Men du, jag tänker när det gäller mänskliga rättigheter och 1325, genusaspekten, om man som individ då känner att det här är någonting jag vill lära mig mer om eller jag vill engagera mig på något sätt, vad är dina tips på att vad man ska göra då?
Man kan engagera sig på väldigt många olika nivåer. Det finns ju många frivilliga organisationer som har verksamhet både i Sverige och utomlands, där man kan åka som volontär om man vill, eller engagera sig i frågorna. Sedan så kommer vi ju alltid att behöva gender advisor som åker ut på internationella uppdrag från olika myndigheter. Och då kan det ju vara en bra idé att dels utbilda sig inom frågorna, eventuellt på universitetsnivå, läsa lite genusvetenskap eller internationella relationer med fokus på kvinnofrågor. Men också att i kombination med det skaffa sig lite internationell erfarenhet först. Ofta om man söker ett uppdrag för att åka ut på en internationell insats så är det ofta bra att ha haft någon form av erfarenhet tidigare, till exempel i ett volontäruppdrag eller så.
Fantastiskt, då hoppas vi att de som lyssnar tar det rådet och gör någonting aktivt helt enkelt. Ja, tack så jättemycket för att vi fick ta tiden och sitta ner med dig.
Tack så jättemycket att jag fick vara med.
Ja, jag hoppas att du fick med dig lite nya perspektiv från det här samtalet som gör att du kan börja sätta på dig dina egna genusglasögon i din vardag och se möjligheter. I alla fall, jag är ju van att höra ordet genus i samband med Försvarsmaktens internationella insatser. Så det var intressant att höra om MSBs arbete också. Och speciellt vinkeln med att arbeta med det i den nationella krisberedskapen. Lästips hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden, det kan du lyssna på om 2 veckor den 26 januari. Och då samtalar jag med Katty Santos som är projektledare för utbildningsprogrammet Empower, där unga får verktyg att kanalisera sitt engagemang för att skapa ett tryggare och mer inkluderande samhälle lokalt. Och för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och du följer väl Svenska Lottakåren på sociala medier. Vi är Svenska Lottakåren på Facebook och Instagram och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!